När vi var samlade till gudstjänst förra gången, 11 juli, så kom det sig att vi blev några äldre herrar som kom att sitta tillsammans vid kyrkkaffet efteråt. Och så kom jag att samtala om den här sommarsalmen som vi sjöng i början. Den har ju 5 verser. Men det är sällan vi sjunger alla. Och vi tyckte att det var lite synd, särskilt om den 5:e versen som har ett fantastiskt budskap. Kanske särskilt till oss äldre. Då må förblekna sommarns glans och vissna allt förgängligt. Min vän är min och jag är hans. Vårt band är oförgängligt. I paradis han huld och vis mig sist skall omplantera där inget vissnar mera. Ja, när vi har en krukväxt som börjar se allt för hänga ut så kan den må bra av att bli omplanterad. Och det kan vi också som blir äldre och känner hur krämper och trötthet och svaghet och allmänt elände hinner i fatt, så kan vi med tro och hopp se fram emot den dag då vi ska omplanteras i Guds rike. Ja, förra lördagen så var Carl Adolfsson och jag i Vandrarnas kapell och hade helgmålsbön. Och då är det ju att som jag i alla fall har gjort när jag har haft helgmålsbön, så läser jag de texterna som hör till den helgens gudstjänst. Och temat för förra helgen, det var ju andlig klarsyn. Jag Carl sjöng och jag delade ju också några tankar med utgångspunkt från den söndagens texter. Och lite för att spara på förberedelsetid kanske, så stannar jag i förra söndagens tema, andlig klarsyn. Och texten jag vill utgå ifrån är från Bergspredikan, Matteus 7, 15-21. Akta er för de falska profeterna som kommer till er förklädda till får, men i sitt inre är rovlyssna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor från törnen eller fikon på tistlar. Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt. Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden. På deras frukt ska ni alltså känna igen den. Inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan bara det som gör min himmelske faders vilja. På den dagen ska många säga till mig, Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn, drivit ut demoner i ditt namn och gjort många underverk i ditt namn? Då ska jag säga till dem som det är, jag känner er inte. Försvinn härifrån, ni ondskans hantlangare. Jesus varnar för falska profeter och förkunnare. Han uppmanar oss att pröva äktheten. Med ett modernt ord kan vi säga att Jesus manar oss att vara källkritiska. Falska profeter och predikanter har det väl funnits i alla tider. i vår tid, kanske mer än någonsin. Därför gäller det för oss, precis som för de första lärjungarna, att vara källkritiska. Att fråga oss om det vi hör och ser är trovärdigt och i överensstämmelse med Guds ord. Det är en av lärjungarna som praktiserar det här med källkritik bättre än de andra. Och det är ju min favorit bland lärjungarna, Thomas. Gång på gång visar han prov på god förmåga till andlig klarsyn, källkritik. Vid ett tillfälle så vill ju Jesus gå från Galileen upp till Judeen därför att hans gode vän Lazarus har dött. Och Petrus vill genast stoppa honom. För nyligen har Jesus utsatts för dödshot i Judeen, så det är väl ingen bra idé att gå just dit. Men Thomas är källkritisk. Han litar mer på Jesus än på Petrus. Och Thomas förstår att det kan innebära döden att gå med Jesus. Men han är beredd. Hellre gå med Jesus än att stanna kvar utan Jesus. En annan gång får han veta av Petrus och de andra lärjungarna att Jesus har uppstått och visat sig för dem då de var samlade i bön. Thomas vet av erfarenhet att Petrus och de andra lärjungarna inte alltid är att lita på. Petrus har flera gånger försökt hindra Jesus, ställa sig i vägen för honom. Och dessutom har Thomas hört att Petrus har förnekat all kännedom om Jesus. Så vad ska Thomas tro? Han kallas tvivlaren. Just för att han är källkritisk och ifrågasätter vad lärjungarna säger om Jesus. För att vara riktigt säker vill Thomas kolla med Jesus själv. Han prövar det som människor säger om Jesus. Och det kan vi lära oss av Thomas. Att tro på Jesus, men inte svälja allt som människor säger om Jesus. Inte ens om det kommer från välkända och populära förkunnare. För som Jesus säger, inte alla som säger Herre, Herre till mig ska komma in i himmelriket, utan bara det som gör min himmelske faders vilja. I Tivistorp berättade jag om Mika, Jimlas son, profeten som fick stå ensam med sanningen mot 400 falska profeter. Jag kan läsa den här berättelsen i första kungaboken 22 kapitlet och i andra krönikeboken 18 kapitlet. Nu är det ju inget som säger att det är givet att det alltid går 400 falska profeter på en sann. Men vi kan utgå ifrån att de falska är fler än de sanna. Vad ska vi till exempel säga om alla de evangelikala pastorer som inför presidentvalet i höstas profeterade om seger för Trump? Det visade sig att de hade fel. Och en del av dem har bett om ursäkt, men andra tror nog fortfarande att de hade rätt. I sommar så har tidningen Dagen granskat en svensk förkunnare som är verksam i Norge, Mattias Lekardal. Han är bosatt i Sköllestad men arbetar i den norska missionsorganisationen Divine Favor Mission. Divine Favor, översatt till svenska, blir gudomlig förmån. Dagen har i sin granskning sett att pastor Lekaredal också driver företaget Divine Favor aktiebolag, som har obetalda skatteskulder och därför fått sin F-skattesedel indragen. Och han, Mattias Lekaredal, har i sin Facebookgrupp som heter Profetiskt mentorskap bett om akuta gåvor till nödställda barn. Men gåvorna ska sättas in på hans personliga bankkonto. Och mycket annat lyfter dagens journalister fram. I styrelsen för Divine Favor Mission ingår bland andra Tommy Dahlman och Bengt Gustafsson, som båda är kända för oss. Tommy Dahlman är marknadschef och den som i insändare i dagen försvarar både Lekaredal och Divine Favor Mission. Att det är Dahlman som formulerar försvaret gör inte saken bättre. Han är dömd för rattonykterhet vid ett par tillfällen, för fortkörning ett antal gånger. Han har kört bil med indraget körkort och en gång köpt sexuella tjänster i Örebro. Jag litar mer på dagen än på Dahlman. Källkritik. För mig ser ju det här ut som dåliga frukter. Inte alls de andens frukter som Paulus räknar upp i Galaterbrevet 5, 22 och 23. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning. Uppräkningen är egentligen karaktärsdrag som bör finnas hos oss alla som tror, men framför allt hos ledare. Vi dras gärna till karismatiska ledare och predikanter, personer som har en positiv utstrålning, är vältaliga, inspirerande och övertygande personer som tjänar med sina andliga gåvor. Men i Bibeln står det inte mycket om att ledare behöver vara karismatiska, ha andliga gåvor. Nej, det är karaktärsegenskaper, karaktären, som framhålls som nödvändig för det förtroendeuppdrag som det innebär att vara ledare. Det är väl bra om ledarna är karismatiska, men det måste kombineras med en god och fast karaktär. Evangeliska Frikyrkan har ett dokument om sin självförståelse. Och där har man fyra ord som man vill ska karakterisera samfundet. Och det är evangelikal, missionell, karismatisk och baptistisk. När det gäller karismatisk så skriver man att karismatik innebär Guds andes gåvor och kraft till upprättelse för hela livet. Och också i andens liv hör karaktär och nådgåvor ihop. I fredagens dagen så skriver Björn Eriksson, som är bibellärare och pastor, en artikel om att söka den sunda karismatiken. Och han skriver: karisma utan karaktär blir katastrof. Och karaktär utan karisma kan bli kraftlös kristendom. Ja, Petrus skriver om detta i sitt andra brev. Andra Petrus brev, kapitel 1, 4-8. Han har gett oss sina stora och dyrbara löften för att ni tack vare dem ska bli delaktiga av gudomlig natur. Sedan ni kommit undan det fördärv som begäret drar med sig i denna värld. Sök därför med all iver att till er tro foga styrka, till styrkan kunskap, till kunskapen självbehärskning, till självbehärskningen uthållighet, till uthålligheten gudsfruktan, till gudsfruktan broderlig omtanke och till omtanken kärlek. Ty om allt detta finns hos er och får växa till, blir er kunskap om vår Herre Jesus Kristus inte overksam utan bär frukt. Här nämner Petrus det fördärv som begäret för med sig i denna värld. Vi är lovade delaktighet i gudomlig natur. Men begäret efter egna förmåner, makt och pengar leder oss bort från Guds gemenskapen. Petrus beskriver hur vi bör bygga upp vår tro med goda och fasta karaktärsegenskaper. Styrka, kunskap, självbehärskning, uthållighet, gudsfruktan, omtanke och kärlek. Även Johannes skriver om andlig klarsyn och behovet av källkritik. Och det är från Johannes första brev, kapitel 4, verserna 1-6. Mina kära, sätt inte tro till alla andar, utan pröva om det kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så kan ni se vilken ande som är Guds. Varje ande som erkänner att Jesus Kristus kommit i världen i mänsklig gestalt är från Gud. Men den ande som förnekar Jesus är inte från Gud. Det är antikrists ande som ni har hört ska komma och som redan nu är i världen. Men ni, mina kära barn, är från Gud och ni har besegrat de falska profeterna. Ty han som är i er är större än han som är i världen. Det kommer från världen och därför talar det som världen och världen lyssnar på dem. Men vi kommer från Gud. Den som känner Gud, han lyssnar på oss. Och den som inte kommer från Gud, han lyssnar inte på oss. Så kan vi skilja mellan sanningens ande och villfarelsens ande. Johannes skriver att de falska profeterna kommer från världen och därför talar de som världen. Jag har märkt att man i en del kristna sammanhang använder ord som är hämtade från företagsvärlden. Man försöker leda församling enligt företagsmässiga principer. Ett exempel är just Divine Favor aktiebolag med tydlig koppling till Divine Favor Mission. Då är det naturligt att man har en marknadschef med uppgift att lansera och sälja en produkt. Men evangeliet är ingen produkt som ska säljas. Evangeliet är ett utsäde som ska sås fritt och förintet i alla jordar. Var uppmärksamma på språket, på ordvalet. Och nu ska jag passa på att göra lite reklam för Håkan Hanssons bok. Framåt genom inre vision. Han skriver om hur vi kan träna oss att känna igen om en bild eller ett ord eller en tanke är från Gud eller om det är våra egna önskningar. I slutet av boken så har han ett kapitel om att pröva budskapet. Och det är några frågor som man kan ställa till sig själv när man upplever att någonting talar igen och man undrar om det är från Gud eller om det är mina egna tankar. Och samma frågor kan man naturligtvis använda av det som man hör ifrån andra. Och frågorna är: stämmer det med Bibeln? Bygger det upp? Vad blir frukten? Vad säger visa rådgivare? Känner jag en inre bekräftelse? Återspeglar budskapet Guds karaktär? Köp gärna boken eller låna och läs av någon som har den. Under pandemin är vi ju många som har hittat ut på nätet och välsignats av mycket gott som man kan hitta där. Möjligheten att trots begränsningar för fysiska samlingar att nå ut med evangelium via nätet är till välsignelse. Men det är också på nätet som vi löper störst risk att stöta på de falska profeterna. Och det är de som Petrus skriver om i andra brevet, andra kapitlet. Och jag läser bara de verserna 13-15. Det är ett betydligt längre sammanhang. Det har sin glädje, alltså de falska profeterna. De har sin glädje i att festa mitt på ljusa dagen. Det är en skam och vanära där de delar era måltider och hänger sig åt sina förförelsekonster. De har inte ögon för annat än lösaktiga kvinnor och får aldrig nog av synden. De förleder svaga själar och är väl övade i själviskhet. Dessa förbannade som har lämnat den raka vägen och går vilse genom att följa Biliam, Bosors son, i spåren. Han älskade vad han kunde lura till sig. Andliga gåvor kan missbrukas för att skaffa sig egna fördelar och förmåner. Men andliga gåvor ska användas för att tjäna Gud och medmänniskor. Inte för att tjäna sig själv och mammon. Vi behöver verkligen mer av andliga gåvor. Och vi behöver verkligen fler profeter. Men vi behöver också vara vaksamma, källkritiska och be om andlig klarsyn. Amen.